Välkomna till Centrumkyrkan idag, den här vackra vårsöndagen. Det är fantastiskt tycker jag när det börjar komma den här tiden på året och man känner att nu kommer livslusten tillbaka på ett speciellt sätt. Idag så ska vi få lyssna till en hemvändare som ska predika för oss. Sebastian Tarkiainen, det är så roligt att du är med oss idag. Sebastian, han är pastor i Östersund och han kommer ifrån Falun och uppväxt i den här församlingen. Ni är alla varmt välkomna hit idag till den här gudstjänsten. Jag tar informationen på en gång så har vi gjort det. Den här veckan som ligger framför då, så har vi LP-kontakt på tisdag och onsdag. Det är ju mellan 9 och 11 och 30 de här dagarna. Och på torsdag så är det mat och musik igen klockan 12. Torsdag kväll bibelstudium klockan 19. Fredag, familjefredag klockan 17.30. Och lördag vill jag också pålysa. Då har vi arbetsdag på Näset. Så då är ni välkomna dit, ni som kan. Och nästa söndag är det församlingsmöte och vi har besök av pastor ifrån Härnösand tror jag, Christian Mörk. Mölk kanske han heter. Mölk. Ja. Så det är veckan som ligger framför. Välkomna till de samlingarna också. Jesus, tack för att vi får samlas till gudstjänst igen här i Centrumkyrkan. Tack för att du är här just nu. Mitt ibland oss, Herre. Tack för att det är en verklighet, Herre. Och Jesus, vi ber, Herre, att du ska välsigna var och en som har kommit hit. Kanske någon bär på tunga bördor som vi bara sjöng om här i sången. Men tack för att du vill bära våra bördor och hjälp oss att lägga fram allt inför dig, Herre. Allt som vi bär på. Så vill du hjälpa oss, Herre, att bära de här bördorna och komma igenom svårigheter på olika sätt, Herre. Jesus, så vill vi också be för, har begärt förbön här, att du ska be att hon får bli bra här och möta henne, Jesus, så att hon får känna sig stark igen, Herre. Jesus, vi ber att hon ska operera halsmandlarna imorgon, ber att det ska gå bra, att det ska läka fort, Herre. Jesus, tack för att vi får lägga henne i din hand, Herre. Vi ber för predikan idag. Vi ber för Sebastian som ska tala ditt ord. Tack för att du ska leda och hjälpa honom, Herre. Att han får vara fylld av din ande och din kraft, Herre, när han talar ditt ord, Herre. Jesus, välsigna oss allihop här idag. Och låt det få bli en gudstjänst när vi känner att du har rört vid våra hjärtan, Herre. Tack för att vi får lägga allt i din hand. Amen.
Tack för presentationen, Sören. Jag kan dra lite bakgrundsinformation för er som kanske är obekanta vem jag är. Sebastian då, Tarkiainen i efternamn. Uppvuxen här i församlingen och har tjänat som pastor i pingströrelsen ungefär 16 år där någonstans. Först 6 år i Skellefteå som ungdomspastor. Lite större församling, 660 medlemmar kanske där någonstans. Sen var jag i Överhörnäs, en lite mindre församling utanför Örnsköldsvik i 5 år som föreståndare. Och sen så är jag i Östersund nu till hösten, det blir 5 år. Så tiden går fort. Jag tänker att jag har inte blivit en dag äldre, det är fantastiskt faktiskt. Men. Hörrni, vi har fått in lite bönämnen som vi ska be för. Vi ska be för som hörde av sig att han har magsmärtor. Var han kvar på sjukhuset, var det så? Han är på sjukhuset, han har magsmärta, vi ska be för honom. Vi ska också be för med familj, de är förkylda. Vi ska be för att de ska få återhämta sig också. Så vänner, jag tänker att vi ber tillsammans och jag förväntar mig nu att du med ditt hjärta tror och med din mun bekänner att Jesus är Herre, så att det blir ett bönebrus här i Pingkyrkan i Falun. Det är Pingkyrkan för mig, det är Centrumkyrkan. Nu ber vi tillsammans i tron på Jesus. Herre, tack för din godhet. Tack att vi får samlas här. Jesus, Herre, tack att vi får komma till ditt kors. Herre, tack för din död. Tack för din återuppståndelse. Tack för din seger över döden. Tack att du har brutit syndens bojor. Herre, tack för att genom dina sår är vi helade. Tack att vi får be här i tron, Herre. på att du kan läka, du som är doktorernas doktor. Herre, tack att vi får be om helande och läkedom. Gud, vi ber dig, Herre, att magsmärtan ska få försvinna i Jesu namn. Gud, vi ber att du skickliggör läkare, sjuksköterskor, vårdpersonal så att allting får flytta på så bra som möjligt, Herre. Herre, tack att vi också be för med familj, Gud, att du helar dem, Herre, att du botar dem, att de får känna att de får kraften åter, att de kan vara med och tjäna dig. Herre, tack att jag får be för mina vänner just nu. Herre, de som är här i gudstjänst lokaler men också de som lyssnar i efterhand. Herre, tack för att du, Herre, vill tala till de heliga andra, att du vill predika. Att jag som står här med min förkunnelse, jag får bli mindre och du får bli större. Herre, tack för att du är god. Herre, jag ber om din smörjelse över min förberedelse, mina tankar eller min tunga. Herre, tala du. I Jesu namn vi ber. Amen. Vänner, nu ska vi läsa ett stycke ifrån Lukas evangelium. Lukas evangelium kapitel 24 och vers 13 till och med 35. Och det är ett välkänt stycke för många av er. Och min rubrik idag är: men vi hade hoppats. Men vi hade hoppats. Men på grund av teknikstrul så får ni inget bildspel utan ni får hänga på ändå. Lukas 24, 13-35, och vi läser i tron på Guds ord i Jesu namn. Samma dag var det två av dem på väg till en by som hette Emmaus och ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Och medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så de inte kände igen honom. Han frågade dem: vad är det ni går och samtalar med varandra om? Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene som hette Kleopas sa till honom: är du den enda som har besökt Jerusalem och inte vet vad som har hänt de här dagarna? Och han frågade dem: vad då? De svarade: detta med Jesus från Nazaret. Han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Våra överste präster och rådsherrar utlämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han skulle vara den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta är det nu tredje dagen sedan det hände, och dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen men fann inte hans kropp. Då kom de kom och berättade att de hade sett en syn med änglar som sa att han lever. Då gick några av de våra till graven och de fann att det var som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg det inte. Då sade han till dem: så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida för det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklara för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. Det närmade sig byn dit det var på väg och han verkade vilja gå vidare. Men det bad honom ivrigt: stanna kvar hos oss. Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut. Och då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem. Och då öppnades deras ögon och de kände igen honom medan han försvann ur deras åsyn. Och de sade till varandra: brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss. Där de bröt upp i samma stund och återvände till Jerusalem, där de fann de 11 och de andra lärjungarna samlade. Dessa sade: Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon. Och själva berättade det vad som hade hänt på vägen och hur han hade låtit dem känna igen honom vid brödsbrytelsen. Amen. Jag tror att vi alla har varit med någon gång i livet att vi har blivit besvikna, att det som vi hade satt vårt hopp till inte har skett. Det kan gälla liksom i det vardagslivet, eller vi hade drömmar och visioner om vad Gud ville göra eller vi ville göra för Gud, men så har andra gjort saker eller vi har gjort någonting som har gjort att det inte har hänt. Och jag vill att du bär med dig den här känslan nu när vi närmar oss den här texten. För det ger dig en större förståelse vad de här lärjungarna nu som går på den här vägen, vad de bär med sig och vad de kommer med för glasögon när de möter Jesus och hela det här sammanhanget. Jag blir uppmuntrad av att när vi läser den här bibeltexten så är det två stycken halvanonyma lärjungar som beskrivs. Det är inte Johannes, det är inte Petrus, det är liksom inte Jakob, det är inte de här kända personerna, utan det är två personer, ja, Kleopas heter den ena. Och jag tycker det är så skönt att Jesus väljer att visa sig för två stycken halvanonyma lärjungar på en väg när han uppstår. Och det ger mig förhoppning och tro att Jesus vill visa sig här och möta dig och mig också. För ingen av oss skulle liksom sträcka på sig och säga, men jag är ju som Petrus eller jag är som Johannes. Utan vi känner bara, vi är Svenssons, det lunkar på liksom. Men där gick de på vägen. De var besvikna, de var nedbrutna. De var med. Den Jesus som de hade älskat och trott och följt hade nu blivit avrättad och hängt på ett kors. Hade dött och blivit begraven. De gick där med nedsänkt blick och så liksom släpade fötterna efter sig på väg mot Emmaus. Och nyckelmeningen i den här berättelsen och som också var rubriken på min förkunnelse är ju: men vi hade hoppats. De hade satt sitt hopp till Jesus att han skulle vara den som kom och bröt den romerska ockupationsmakten, som skulle ställa allting till rätta, som skulle vara med och liksom möjliggöra Guds rikes inträdande där och då. Men det blev inte alls så som de hade tänkt. Istället så slutade det i förnedring och förödmjukelse. I alla fall så långt som vi vet. Men hur hade du och jag reagerat? Hur hade du och jag sett på saker? Kan det vara så att Gud verkar i oss och genom oss till vilja och gärning, som det står om i Filipperbrevet? Men ibland så har vi våra glasögon och våra förhoppningar, men Gud jobbar på ett annat sätt. Och att vi behöver ödmjuka oss och lära oss att se och förtrösta på att Guds vägar är högre än våra vägar. Att Guds tankar är högre än våra tankar. Att han har koll. Lärjungarna där, de älskade och de trodde Jesus. Och det kan man ana när han berättar om liksom, när han säger så här: vet du inte om vad som har hänt i Jerusalem? Han säger att Jesus, han var en profet, han var sänd av Gud, både liksom var mäktig, både vilja och gärning, han kunde göra olika saker, han undervisade. De älskade honom, de trodde på honom, de följde honom, men de hade tappat hoppet. De hade tappat passionen, de hade tappat friden, de hade tappat glädjen, och det enda de hade nu, det var besvikelse och det var brustenhet. Och där gick de på vägen mot Emmaus, bort ifrån Jerusalem, bort ifrån den platsen där Jesus hade varit sist. Varför gjorde de det? De andra lärjungarna stannade ju kvar. De andra lärjungarna stannade upp, de hade låst in sig, och de här hade ju ändå liksom hört om att Jesus inte var kvar i graven. Kvinnorna hade kommit och vittnat om det. Några andra lärjungar hade också sett det. Men de här, de ville inte. De var så nedtyngda av sin besvikelse, sin brustenhet, så de fortsatte gå emot Emmaus. Istället för att stilla bida och besinna att Herren är Gud. Att han är trofast. Att det som han har lovat, det kommer han också att uppfylla. Kan det vara så att ibland så är det så att vi är kvar i våra besvikelser och vår brustenhet, trots att Gud har erbjudit oss en väg framåt? Det leder mig till min första punkt utav tre, pingstpredikant som man är. Kom igen. Och det är bubbelbad. Känner ni så här? Fantastiskt. Några av er, jag ser det på er, ni tänker bubbelbad, så tänker ni spa, ni tänker gurkskivor på ögonen, ni tänker, inte vet jag, vindruvor, allt sånt där. Men första punkten, det är bubbelbad. För att det är så skönt när man läser en bibeltext och när man går lite på djupet och skrapar på ytan och går ner till liksom grundtexterna, man får fundera och klura lite grann, forska lite mer. Som en förvör som jag har som förkunnare, så inser man hur mänskliga de här personerna är. Att samtidigt som Gud andas helig ande på dem, så är de så mänskliga. För de i sin besvikelse och brustenhet går emot Emmaus. Och vet ni vad Emmaus var känt för? Bubbelbad. Har ni tänkt så någon gång? Det som ni hoppas på, det som ni drömmer om, det som ni tänker när det liksom kraschar alltihopa. Du bär besvikelse och brustenhet, så säger man, ja, men jag orkar inte mer. Och så går man därifrån. Eller jag behöver semester, jag behöver ta ett break, jag behöver någonting. Precis så agerade de här två lärjungarna här. Istället för att vara kvar och för att låta Jesus komma liksom till dem där de var, så gick de mot bubbelbadet och sa, vi behöver ett break, vi orkar inte med det här längre. De ville skapa en distans mellan det som hade hänt i Jerusalem och sig själva. Men Jesus älskar dem och älskar dig och mig. Lite så här fly eller fäkta mentaliteten. Det var inte så att de stannade kvar och sa att nej, men det kan inte vara sant. Men de andra lärjungarna, utan de sa att nej, men okej, okay, men då orkar jag inte mer. Då går jag. Jag behöver ett break. Jag behöver lite bubbelbad. I Ordspråksboken 13 och 12, den första delen, så står det så här: utdragen väntan tär på hjärtat. Och i en annan översättning i Nu-bibeln så står det: utdragen väntan gör hjärtat sjukt. På engelska, hope deferred makes the heart sick. Alltså ouppfylld längtan och hopp och det som man bär på sig, om inte det blir så, så blir hjärtat sjukt. Att det sätter sig i en, och det kan leda till en bitter rot. Och lärjungarnas hantering av situationen är som dig och minne, den var inte perfekt, utan de tänker så att då går vi till Emmaus. Några dagar på spa kanske skulle hjälpa. Men vi vet vem som är Jehova Rafa, Herren vår läkare, han som är doktorernas doktor. Han som kan göra det som är svart i färg, det som är dött till liv. Men har ni tänkt på att vi gör ju precis samma sak? Vi kanske inte åker till spa. Men när vi möter motgångar, när vi möter svårigheter, när vi möter att det hoppet som vi har går i sank, så får vi också ett sjukt hjärta, och då börjar vi självmedicinera. Men hur gör du och jag? Vi kollar på Netflix. Vi kanske jobbar mer. Den här hobbyn som var så viktig blir ännu viktigare. Vi kanske söker vår helande i relationer istället för att gå till Jesus som livgivaren. Vi självmedicinerar på ett annat sätt. Därför att i predikaren så läser vi om att Gud har lagt ner evigheten i människan. Vi bär inom oss ett tomrum som bara Gud själv kan fylla. Och när då besvikelser och svårigheter, vi möter det i våra liv, så blir det som att den här fasaden vi bär, den krackelerar så att det kommer ut. Och då syns det. Men då är det så skönt att veta att Jesus lämnade inte de här lärjungarna i sin besvikelse, i sin brustenhet. Han kanske skulle låta dem gå på spa sen, men han möter dem där på vägen. Precis som han vill möta dig och mig. Där vi går, där vi är mitt i vår vardag, där vi jobbar, studerar, i daglediga, där kommer han, och han kommer nära. Den andra punkten, det är besinning. Besinning. För att mitt i den här frustrationen med besvikelse och brustenhet, så dyker ju Jesus upp där. Han bara dyker upp. På vägen där de är, och han går på lite avstånd och lyssnar på vad de säger och kommer närmare och närmare och närmare. Charles Spurgeon, en väckelsepredikant på engelsk i England på 1800-talet, han lär ha sagt så här, att när två kristna talar med varandra så är det mycket troligt att Jesus kommer och blir en tredje part i samtalet. Tala om honom, alltså Jesus, så kommer du snart tala med honom. Och det var det som inträffade här. Lärjungarna, de går i sin besvikelse, i sin brustenhet. Men Jesus kommer nära. Jesus kommer och lyssnar på vad de talar om. Jesus förkroppsligar det som har profeterats om honom tidigare. Att han ska vara Immanuel, Gud med oss. Inte bara Gud med oss på de här fila soliga dagarna, utan även med oss i besvikelse och brustenhet. Att Gud inte skäms, eller Gud tycker inte att det är jobbigt att vi bär sår, att vi kommer med besvikelser, att vi är smutsiga och tilltuffsade utav livet, utan han kommer nära. Jesus kommer och söker de som är förlorade. Jesus kommer till en värld som inte söker honom, men en värld som behöver honom. Han hör hur lärjungarna försöker få de senaste dagarnas händelser att gå ihop rent mänskligt. Men han hör att det blir bara ett cirkelargument som går runt och runt och runt. Och det intressanta när man skrapar då på Bibeln och går till grundtexten, så är det inte bara att de samtalar, utan det är nästan som att de småbråkar lite. Du vet, de är trötta efter det som har hänt, de har bär med sig trauman, liksom allting det som är, och så är de, blir de lite korta i responsen till varandra. Det pågår ju krig i Europa, i Ukraina. Och jag tror att här också i den här staden, precis som i Östersund, så möter vi många människor som kommer från svårigheter och krig och konflikter. Och man kan inte ana vilka trauman och vilka svårigheter de bär med sig på hornhinnan. Och samma sak då för lärjungarna nu, de här som går här på vägen. De har ju sett Jesus bli pryglad, sett hur de blir hånad och korsfäst. Och Jesaja 52:14 talar om att han liksom inte ens igenkännlig som människa längre. Det var den sista bilden av Jesus de hade på hornhinnan. Han såg inte ens mänsklig ut, han hängde där naken på ett kors. Han blir död och han blir begraven. Och nu när Jesus kommer nära, så är det klart att de inte känner igen honom. Vem är det här nu som kommer? Men det fascinerande är ju att Jesus, när han kommer till dem, så kommer han inte med en pekpinne. Han kommer inte att säga så här, men kom igen nu. Upp och hoppa, ryck upp det nu liksom. Han kommer inte med anklagelser, han kommer inte med lag, utan han kommer med en fråga. Vad är det ni pratar om? Och det är så skönt att Gud så många gånger i Bibelns ord presenterar sig med en fråga. Från den första pärmen genom gamla och nya testamentet till den sista. Exempel då. Gud säger till Adam och Eva i lustgården: var är ni och vad har ni gjort? Till Hagar i första Mosebok 16: vart kommer du ifrån och vart är du på väg? Till Jakob: vad är ditt namn? Mose: vad har du i din hand? Till Job: vart var du när jordens grund blev lagd? Elia, när han har flytt till Horeb efter Karmel, efter han har liksom mot Baalsprofeterna där, och han är helt förtvivlad och är hopplös liksom, och undrar vad han ska göra med sitt liv. Han funderar på att ta sitt liv. Och så säger Jesus, eller så säger Gud till Elia: vad gör du här? Till Jesaja: vem ska jag sända? Och till Jonat: har du rätt att vara arg? Och Jesus fortsätter samma tema med frågor till de personerna han möter. Precis som han vill ställa dig och mig en fråga. Visste ni inte? Vem rörde vid mig? Vart är din man? Vad vill du att jag ska göra för dig? Vem säger ni att jag är? Vad händer när Jesus ställer en fråga? Jo, det gör att personen som får frågan, och nu lärjungarna som går här på vägen, måste stanna upp och lyfta sin blick ifrån den nedfällda blicken och lyfta sig och ut ur det perspektivet och kunna se och kunna liksom granska: vart står jag? Varför är jag här och vad händer? För att hjälpa dem att kunna fundera på motiv och mönster. Och det står så i vers 17 att de bokstavligen stannade upp. När Jesus ställde frågan. Och så kommer det här, men vart, Jesus, känner du inte till vad som hänt i helgen? Och så agerar Jesus dum. Nej, vadå? Vad är det som har hänt? Han visste ju mycket väl vad som hade hänt. Han var ju liksom huvudpersonen i hela dramat. Men det är så skönt hur Jesus bryr sig. Hur Jesus kommer till dig och mig. När vi går emot bubbelbad med besvikelser och brister. När vi sänker våran blick så kommer han nära och han ställer frågor. För att hjälpa oss, för att ge oss besinning. Och när då de här lärjungarna har berättat för Jesus vad som har hänt, så tillrättavisar Jesus dem och säger att ni är lite tröga vänner i både hur ni tänker och hjärtat. Och så visar han på genom varje bibelbok om hur och var han finns med, vad profetierna talar om, att han, om hur Messias ska vara, om att han måste lida för att sedan uppstå. Men när man går igenom svårigheter och lidanden och trauman, så är det ju liksom, då glömmer man bort. Så därför kommer Jesus och förklarar. Återigen då, det står att Jesus förklarade för dem. När man tittar på det grundordet och skrapar lite på det, så betyder det också att han tolkade i princip åt dem. Han visade på, han tolkade åt dem på ett sätt så att de förstod. För de förstod inte vad de hade läst eller hört, trots att det var så tydligt för dem. Andra Korinthierbrevet 3 och 14-17 talar om just samma sak. Att om inte Jesus genom den heliga ande visar för oss vart han är i Bibeln och hur han talar, så kan vi inte förstå. Andra Korinthierbrevet 3, 14-17. Än idag är samma slöja kvar när de läser det gamla förbundets skrifter. Och den lyfts inte bort. Först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja över deras hjärtan när de läser Mose. Men när någon omvänder sig till Herren tar slöjan bort. Och Herren är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Jesus kommer och belyser. Jesus kommer och visar. Och vi får ha den heliga ande som får göra samma sak för dig och mig. Att när vi läser Bibelns ord så får vi be en bön och säga, hela ande, visa för mig. Tala. Berätta för mig. Måla Jesus för mig. Hjälp mig förstå vem Jesus är. Hjälp mig förstå situationen. Hjälp mig att förstå sammanhanget. Hjälp mig att kunna ta till mig utav det ord som du har mitt i den besvikelsen och den brustenheten vi är i. Mitt i livet där vi går. Där vi så mänskligt går från dike till dike. Den sista och den tredje punkten, det är bröd och brand. För när lärjungarna där, de fortsätter gå emot Emmaus och Jesus går med dem, och de är så engagerade i samtalet med Jesus när Jesus liksom berättar ur skrifterna vad som är sagt och vad det står om honom, så att de upptäcker helt plötsligt att de är ju framme. Och så är det sent på kvällen, men Jesus verkar vara liksom, han är redan på väg förbi. Och så står det att de säger Jesus, nej, men hörru Jesus, nej, här. Hit måste vi gå. Kom och stanna med oss, det är redan sent på kvällen. Och så står det att de liksom nästan håller fast honom. För de vill inte släppa taget om honom. Och där och då kommer Jesus med dem in i den platsen där de har hyrt och ska stanna över natten. Och de ser ju fortfarande inte vem det är. Inte fullt ut. Men senare så kan vi höra om att deras hjärtan brann när han visade och han öppnade skriften för dem. Och frågan är, hur förväntar du och jag mig att Gud ska visa sig i våran vardag? Tänker vi alltid att det ska vara spektakulärt? tänker vi alltid att det ska vara extravagant. Det ska vara skrift på väggen, det ska vara en talande buske, det ska vara alla de här bibelrättelserna. Ni känner dem. Eller är det snarare så att i vardagen, genom den heliga ande, så talar Gud? Och så står det att de tar ett bröd och så bryter de det. Mitt i vardagen, det är där lärjungaskapet formas. Inte vi, de här stora ögonblicken, de är viktiga, men det är lärjungaskapet formas i det vardagliga, gemenskapen med Jesus, i brödsbrytelsen med Jesus. Och det är också där och då som de inser, när brödet bryts, vem Jesus är. I första Mosebok kapitel 3, alltså liksom första boken och bland de första bladen i Bibeln där, så läser vi: men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas och ni blir som Gud med kunskapen om gott och ont. Det är exakt samma verb som används då som nu när Jesus tar och bryter brödet och deras ögon öppnas. Att på samma sätt som att Adam och Eva tog äpplet och bet av det, så nu när brödet bryts så faller fjällen från lärjungarnas ögon och de ser Jesus för den han verkligen är. I vardagen. En teologiprofessor som heter N.T. Wright lyfter just fram de här orden som vi ser även i första Mosebok, att han tog och han gav och han öppnade och de förstod. De tog och de gav och de öppnade. Alltså ögonen öppnades och de förstod. Adam och Eva sa: vi vet bäst, vi kan bäst. Och de gick sin egen väg in i ett liv med synd och besvikelser. Men här kommer Immanuel, Gud själv, för att uppfylla profetier. Och kommer och bryter bröd för att ge oss frihet. För att ge oss hopp in i vår besvikelse, in i vår hopplöshet, in i vår brustenhet, in i allt det som är, så kommer han nära. Han kommer och vandrar bredvid oss, han öppnar ordet för oss, den helige ande får belysa det för oss, och så kommer han så nära som han bara kan, och som bara han kan. Och så gör Jesus det Jesus gör, han försvinner. Dyker upp och går genom någon vägg någon annanstans en stund senare. Men lärjungarna då, de som har upplevt det här, de blir ju alldeles till sig. Och det är då de säger: brann inte våra hjärtan? Ja, men det här var ju Jesus. Och så springer de den här milen hela vägen tillbaka. Jag tror att de hade ett 4:30 tempo hela vägen, jättefort tillbaka. Och så kommer de till de andra lärjungarna och säger: det är sant. Och så säger de: ja, det är sant. Och han har visat sig för Petrus också. Och så bara blir de jätteglada hela bunten. Vad bär det här med sig för konsekvenser för dig och mig idag? Det är att Jesus vill möta dig här idag. Jesus vill komma och lägga sina sårmärkta händer på dig idag. I Uppenbarelseboken 3:20 så läser vi: se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. För det var vid måltiden som brödet bröts och de förstod vem Jesus var. Och min bön och min längtan, det är att du ska få ett möte med Jesus igen, för att inse vem han är, hur stor han är. Hur han vill komma och möta dig i din livets vandring där du går. För vi kommer, även om du kanske är en besvikelse eller en svårighet nu, så kommer du att möta det framöver. Men där Jesus får komma nära. Eller är du här? Och vi får be så som Paulus ber och talar om i andra Timoteusbrevet 1:67. Därför påminner jag dig, låt Guds nåde gå och flamma upp igen, den som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens och kärlekens och självbehärskningens ande. Den här brinnande hjärtat. Men det är lätt med livet när det tilltuffsas och allting det som är. Man vet vem Jesus är, man älskar honom. Men besvikelser kommer och man sänker sin blick och man tänker att ja, men jag försöker lösa det själv. Man själv medicinerar. Men där Jesus vill komma nära. Han vill komma och visa vem han är. Få oss till besinning. Samma ord som används för den förlorade sonen. När han kommer hem. Och han vill ge oss ett bröd så vi inser vem han är. Han vill ge oss brinnande hjärtan. Som fortsätter brinna oavsett hur omständigheten eller världen ser ut. Vänner, ska vi ta och bedja tillsammans? Tack helige Ande för din, att du har förkunnat. Herre, tack för att ditt ord är levande och verksam. Tack att det inte kommer tillbaka fåfängt utan det uträttar alltid det som du har tänkt. Och Gud, jag ber dig nu, Herre, för att det som kommer ifrån mig, Herre, det ska få smälta bort. Och det som är ifrån dig, Herre, det ska få bli kvar. Herre, tack att jag får be för varenda person som är under min röst just nu, varje man och kvinna. Herre, tack att du vill komma nära. Herre, tack för att du vill komma nära. Gud, jag ber dig att du vill öppna deras ögon så de ska få se dig för den du är, Herre Jesus. Herre, så som du visade dig för Maria från Magdala när hon trodde att du var en trädgårdsmästare. Herre, du visade att du är uppstånden frälsare. Och nu, Herre, för lärjungarna som var på väg mot Emmaus, Herre. Herre, jag ber dig att du vill fylla det tomrummet som vi har här inom oss. Herre, du vill ge oss hopp igen, frid och glädje, Gud, Herre. Herre, för Guds, Herre, ditt rike, Herre Jesus, består av glädje, frid och rättfärdighet, Herre, i din heliga ande. Herre, jag tackar att du vill möta mina vänner just nu. Herre, du vill komma med din heliga ande, Herre. Du vill komma med uppmuntran och hopp, Jesus. Tro igen, Herre, du vill möta, Herre, oavsett vad världen kastar emot oss, Jesus. Oavsett vad vi bär på eller vad vi kommer att möta, Herre Jesus. Hur du vill komma nära, hur du vill visa dig för den du är. Herre, så vi kan ha med oss brinnande hjärtan, Jesus, inför den vecka som kommer framför. Att vi får göra som lärjungar, att vi får springa in i den veckan som är, inför det som är och säga att det är sant, han lever. Att Jesus, du uppstod inte bara på påskdagen utan du lever också idag. Herre, tack för att du är trofast. I Jesu namn vi ber. Amen.
Jag kommer till avslutningen och vi ska be för den här veckan. Tack Sebastian för det du har gett oss och tack allesammans. Jesus, tack för att du har varit här idag. Tack för att du har mött oss här och tack för vad vi har fått här genom predikan och sång och att du har rört vid våra hjärtan, Jesus. Nu ber vi att du ska välsigna den här veckan som ligger framför och att du ska vara med oss, Herre. Och att du ska leda var och en, Herre. Och Jesus, tack för att vi får lägga allt vi har på våra hjärtan i din hand, Herre. Och Jesus, välsigna också vår gemenskap i fikastunden här efter. Jag ber i Jesu namn. Amen. Amen.